From the conference center at
Från konferenscenter vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte under den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står en kör bestående av elever från BYU Idaho. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte av den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar alla som är närvarande eller som deltar via television, radio eller internet. Vi välkomnar likaså alla som ser det här mötet i stavcenter i olika delar av världen. Dit konferensen överförs via satellit. För musiken under det här mötet står en kör bestående av elever från BYU Idaho under ledning av Ada Ashby och Rebecca Lord, med Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Sing Praise to Him. Inledningsbönen får vi sedan av äldste Hugo E. Martinez i det 70s kvorum.
Power of fountain.
Our dear heavenly Father, we
Vår kära Fader i himlen. Vi kommer ödmjukt och böjer våra huvuden för att uttrycka vår tacksamhet för det ord som redan talats under denna konferens och för det ord som kommer talas nu. Att de må vägleda oss så att vi kan få den andes välsignelser som inspirerat dessa dina tjänare, tjänare till Jesus Kristus. Vi är tacksamma för familjer. Vi är tacksamma för återställelsen av prästadömet, av kyrkan, av makten och myndigheten som finns på jorden. För att föra samman Israel och för att leda dem till templet. Vi är tacksamma för möjligheten att förbereda oss för sabbatsdagen imorgon. Att vi som familj må samlas tillsammans och glädjas åt alla de välsignelser som finns i ditt evangelium. Må vi vägledas att hjälpa dem i nöd. Att vi må hjälpa dem enligt din son. Och vi säger detta i hans namn, Jesu Kristi namn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf, ande rådgivare i första presidentskapet, framlägger nu kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 för röstning. Därefter läser Kevin R. Jurgensen, VD vid kyrkans redovisningsavdelning, den årliga rapporten. Han följs av Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare som presenterar den statistiska rapporten för kyrkan för 2015.
Brothers and sisters, President Monson has invited.
Bröder och systrar, president Monson har bett mig lägga fram för er namnen på generalämbetsmän och områdes 70 för röstning. Det är föreslaget att vi stöder Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Irene som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot om någon kan visa det. Röstningen har noterats. Det är föreslaget att vi stöder Russell M. Nelson som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson och Dale G. Renlund. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. I röstning har noterats. Det är föreslaget att vi stöder rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Någon däremot kan visas på samma sätt. I röstning har noterats. Det är föreslaget att vi avlöser som områds 70.
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish
De som med oss vill visa sin uppskattning för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att I med djupt känd tacksamhet avlöser systrarna Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplen och Mary R. Durham som primärföreningens generalpresidentskap. Vi avlöser likaså alla medlemmar av primärföreningens generalkommitté. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa systrar för deras utmärkta tjänande och deras hängivenhet, var vänliga visa det. Det är föreslaget att vi stöder följande som nya generalauktoritets 70. W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Mers, Key Brett Natras, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin och Evan A. Schmutz. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya områdeskuttio.
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien Emi, Kevin E. Calderwood, Louis J. Camay, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Luis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, José A. Fernández, Matías D. Fernández, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavalla, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Min C. Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor, please.
Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder Joy D. Jones som primärföreningens generalpresident med Gene B. Bingham som första rådgivare och Barney H. Corden som andra rådgivare. De som instämmer kan visa det. De som är däremot kan visa det. Det är föreslaget att vi stöder övriga generalauktoriteter, områdets 70 bionationers generalpresident som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. President Monson, röstningen har noterats. Tack bröder och systrar för er tro och era böner till förmån för kyrkans ledare i deras heliga kallelser. Och nu ber vi att nya generalauktoritets 70 och primärförenings nya generalpresidentskap intar sina platser på förhöjningen. Någonstans borde de komma ifrån. Ja, där. Där kommer de.
President Monson always says it's a long walk.
En lång vandring, brukar president Monson säga. Tack, bröder och systrar. Så som tidigare sagts läser nu Kevin R. Jergensen kyrkans revisionsrapport följd av Brooke P. Hales som ska framlägga kyrkans statistiska rapport för 2015.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Så som föreskrivs genom uppenbarelse i kapitel 120 i Lärarförbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning, vilket utgörs av första presidentskapet, det talapostlarnas korum och presiderande biskopsrådet. Kyrkans enheter fördelar medel enligt godkända budgetar, riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning, som består av auktoriserade yrkesmän och är fristående från alla andra avdelningar i kyrkan, har ansvaret att utföra revisioner för att uppnå rimlig säkerhet beträffande inkomna bidrag, utgjorda utbetalningar och skyddande av kyrkans medel. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för år 2015 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt godkända budgetar och kyrkans riktlinjer och föreskrifter och revisionspraxis. Kyrkan följer själv det råd som ges till medlemmar om att leva inom sina tillgångar, undvika skulder och spara för framtida behov. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning Kevin R. Jergensen.
Första presidentskapet har utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året 2015. Totalt antal stavar vid årslutet 3174, 418 missioner, 558 distrikt och 30 016 församlingar och grenar. Antal medlemmar var totalt 15 634 199. Antalet barn i matriken som tillkommit under 2015 var 114 550 med 257 402 nyomvända döpta under året. 31 december hade vi 74 079 heltidsmissionärer och 31 779 servicemissionärer i verksamhet i kyrkan. Fem tempel invigdes under 2015. Templen i Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana och Tijuana, Mexiko. Två tempel återinvigdes under 2015. Templen i Mexico City, Mexiko och Montreal, Quebec. Antal tempel i drift var vid årslutet 149.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since
bröder och systrar, president ber mig nämna eftersom det var några motstående röster, så inbjuder vi dem som röstar emot att kontakta sina statspresidenter för att ställa frågor och få svar. Tack.
The choir will now favor us with.
Kören sjunger nu för oss Israel, nu Gud dig kallar. Efter sången får vi höra från äldsterna Ronald A. Raspen och Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum.
Come on. We extend a warm welcome to the newly called general authorities, area 70.
Vi välkomnar varmt våra nyligen kallade generalauktoriteter, område 70 och det underbara nya generalpresidentskapet för primär. Med djupaste uppskattning tackar vi dem som har blivit avlösta. Vi älskar er var och en. Mina kära bröder och systrar, vi har just deltagit i en storartad upplevelse när vi har räckt upp våra händer för att stödja profeter, siare och uppenbarare och andra ledare och generalämbetsmän kallade av Gud i just dessa dagar. Jag har aldrig tagit lätt på möjligheten att stödja och bli ledd av Herrens tjänare. Och med bara några månader i mitt nya ämbete som medlem i de 12 apostlarnas korum är jag ödmjuk inför er stödjande röst och ett förtroende. Jag uppskattar er villighet att stå med mig och alla dessa enastående ledare. Strax efter att jag understöddes i oktober förra året reste jag till Pakistan på ett uppdrag och när jag var där träffade jag de fantastiska och hängivna heliga där. De är få till antalet men har stor andlig kraft. Kort efter att jag hade återvänt hem fick jag följande brev från broder Shakil Arshad, en kär medlem som jag hade mött under mitt besök. Tack Astor Aspan för att du kom till Pakistan. Jag vill tala om för dig att vi medlemmar i kyrkan stödjer dig och älskar dig. Vi är så lyckligt lottade att du kom och vi fick lyssna till dig. Det var en sån gyllene dag i min familjs liv att vi träffade en apostel. Att träffa medlemmar som broder Arshad var en överväldigande och ödmjukande erfarenhet. Och med hans ord, en gyllene dag för mig också. I januari deltog kyrkans ledare i utsändningen personligt med ungdomar, deras ledare och föräldrar runt om i världen. Sändningen streamades direkt över internet till många platser i 146 länder. På vissa platser hade stora skaror samlats i möteshus. Och på andra platser tittade ungdomarna på utsändningen i sina hem. Totalt sett deltog hundratusentals människor. I vår kontakt med den enorma publiken svarade syster Bonnie Oskarsson, unga kvinnors generalpresident, broder Stephen W. Owen, unga mäns generalpresident och jag, med hjälp av unga värdar, musiker och andra, på frågor från våra ungdomar. Syftet var att introducera det nya temat för ungdomarna 2016. Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus. Från andra Nefi, kapitel 31, vers 20, där det står: därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut in till änden, se, så säger Fadern, ni skall få evigt liv. Vad lärde vi oss av att läsa flera hundra av våra ungdomars frågor? Vi lärde oss att våra ungdomar älskar Herren, stödjer sina ledare och hoppas få sina frågor besvarade. Frågor visar en önskan att lära mer, att tillföra mer till de sanningar vi redan har ett vittnesbörd om och att vara bättre förberedd att sträva framåt med ståndaktighet i Kristus. Evangeliets återställelse började med att en ungdom, Joseph Smith, ställde en fråga. Många av frälsarens undervisningstillfällen under hans verksamhet började med en fråga. Ni minns hans fråga till Petrus: vem säger ni att jag är? Och Petrus svar: du är Messias, den levande Gudens son. Vi behöver hjälpa varandra att hitta vår himmelske faders svar genom den helige andens vägledning. Under den där utsändningen sa jag till ungdomarna: ledarna i kyrkan står inte främmande inför era frågor, bekymmer eller era utmaningar. Vi har barn, vi har barnbarn. Vi har ofta möten med ungdomar över hela världen. Och vi ber för er. Vi pratar om er på de heligaste platserna. Och vi älskar er. Jag skulle vilja återge ett av de många, många gensvar vi fick efter det mötet. Lisa från Grand Prairie, Alberta, Canada skrev: evenemanget personligt var underbart. Vilken styrka för mitt vittnesbörd och övertygelse om evangeliet. Vi är så välsignade att ha inspirerade ledare som har kallats att tjäna inom så många olika områden. Liz från Pleasant Grove i Utah skrev i ett tidigare inlägg: jag är tacksam för min personliga tro och möjligheten att stödja en Guds profet och de män och kvinnor som tjänar med honom. Vi har understött ledare idag som genom gudomlig inspiration har kallats att undervisa och leda oss och som ropar till oss att akta oss för faran när vi möter varje dag. Från lättvindigt sabbatsfirande, hot mot familjen, till angrepp mot religiös frihet och även ifrågasättande av nutida uppenbarelse. Bröder och systrar, lyssnar vi på deras råd? Ofta på konferenser, sakramentsmöten och i primär har vi sjungit de milda orden: led mig, stöd mig, gå bredvid mig. Vad betyder de här orden för er? Vem ser ni för er inre syn när ni tänker på dem? Har ni känt inflytandet från rättfärdiga ledare? Dessa Kristi lärjungar som förut har och fortsätter idag att vidröra era liv, som går i Herrens fotspår med dig. De kan finnas nära till hands i ditt hem, din församling eller tala från talarstolen på generalkonferensen. Dessa lärjungar delar med oss välsignelsen av att ha ett vittnesbörd om Jesus Kristus, denna kyrkas ledare, våra själars ledare, som har lovat: var därför vid gott mod och frukta inte, ty jag, Herren, är med er och ska stå vid er sida. Jag minns att president Thomas S. Monson berättade hur han blev hembjuden till sin statspresident för att förbereda sig för Melkisedekska prästadömet. Vilken speciell välsignelse för den statspresidenten som inte då visste att han undervisade en ung bärare av aronska prästadömet som en dag skulle bli Guds profet. Jag har haft mina egna stunder när jag har tagit lärdom av vår kära profet, president Monson. Det råder inget tvivel i mitt sinne eller hjärta om att han är Herrens profet på jorden. Jag har varit en ödmjuk mottagare när han har mottagit uppenbarelse och agerat på den. Han har uppmanat oss att sträcka oss ut och hjälpa varandra och rädda varandra. Så undervisades det vid Mormons vatten. De som önskade kallas hans folk var villiga att bära varandras bördor och sörja med dem som sörjer och stå som vittnen om Gud. Jag står här idag som ett vittne om Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Jag vet att vår frälsare lever och älskar oss och leder sina tjänare, dig och mig, att uppfylla hans mäktiga syften på denna jord. När vi strävar framåt och väljer att följa våra ledares anvisningar och varningar, så väljer vi att följa Herren medan världen går i en annan riktning. Vi väljer att hålla fast vid ledstången av järn, att vara sista dagars heliga, att gå Herrens ärende och att fyllas med mycket stor glädje. Den växande frågan idag är tydlig. Står du med kyrkans ledare i en allt mörkare värld så att du kan sprida Kristi ljus? Det är så viktigt att vi har en relation med våra ledare. Oavsett vilken ålder ledarna har, hur nära eller långt borta de är, eller när de har berört oss, speglar deras inflytande orden av den amerikanska poeten Edward Markham, som sa: vår bestämmelse gör oss till bröder. Ingen ensam på vägen går. Allt det vi till andra sänder, utan tvekan vi tillbaka får. Shakil Arshad, min vän i Pakistan, sände stöd till mig, sin broder och vän. Det har också många av er gjort. När vi sträcker oss ut för att lyfta varandra, bekräftar vi de kraftfulla orden: ingen ensam på vägen går. Mest av allt behöver vi vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. En av de uppteckningar från skrifterna som alltid berört mig andligen innan Jesus Kristus gick ut på vattnet för att möta sina lärjungar som färdades i en båt på Galileiska sjön. De var ledare, nyligen kallade, som många av oss på förhörningen idag. Händelsen är upptecknad i Matteus. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och de skrek. Så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus hörde Herrens härliga uppmuntrande rop. Och Petrus sa, Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa, kom. Ganska järvt. Petrus var fiskare och kände till farorna på vattnet. Men han var fast besluten att följa Jesus, natt som dag, på en båt eller torra land. Jag kan tänka mig att Petrus hoppade över kanten utan att vänta på en andra inbjudan och började gå på vattnet. Ja, skrifterna säger att han gick på vattnet fram till honom. När vinden tilltog i styrka och kraft och när vågorna virvlade runt hans fötter blev Petrus rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Vilken mäktig undervisning. Herren fanns där för honom, precis som han finns för dig och mig. Han sträckte ut sin hand och drog Petrus till sig och i säkerhet. Jag har behövt frälsaren och hans räddande hand så många gånger. Jag behöver honom nu, mer än någonsin, precis som var en av er gör. Jag har känt mig självsäker nog att hoppa över relingen, bildligt talat, ut i det okända, för att snart inse att jag inte klarar det själv. Som vi diskuterade under utsändningen personligt, så sträcker sig Herren ofta ut till oss genom våra familjer och ledare och bjuder oss att komma till honom, precis som han sträckte sig ut för att rädda Petrus. Ni får också många tillfällen att svara på återkommande uppmaningar att komma till Kristus. Är inte det vad jordelivet handlar om? Kallet kanske är att komma och rädda en familjemedlem, komma och verka som missionär, komma tillbaka till kyrkan, komma till det heliga templet. Och som vi nyligen hörde från ungdomarna under utsändningen, komma och besvara en fråga. I sinom tid får var en av oss höra kallet, kom hem. Jag ber att vi ska sträcka oss ut och ta frälsarens hand som han sträcker ut till oss. Ofta genom sina av Gud kallade ledare och våra familjemedlemmar och lyssna efter hans kall att komma. Jag vet att Jesus Kristus lever. Jag älskar honom och vet av hela mitt hjärta att han älskar var en av oss. Han är vårt största exempel och den gudomliga ledaren för faderns alla barn. Om detta bär jag mitt högtidliga vittne i Jesu Kristi namn. Amen.
God loves children. He loves all children. The Savior said,
Gud älskar barn. Han älskar alla barn. Frälsaren sa, låt barnen komma till mig, till himmelriket tillhör sådana. Barn idag lever i flera olika och komplexa familjekonstellationer. Till exempel bor dubbelt så många barn i USA idag med bara en förälder, jämfört med för 50 år sedan. Och det finns många familjer som inte är lika enade i sin kärlek till Gud och i sin villighet att hålla hans bud. I detta ökade andliga tumult fortsätter det återställda evangeliet att hålla fanan, idealet, Herrens mönster, högt. Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och i rättfärdighet och att sörja för deras fysiska och andliga behov och lära dem älska och tjäna varandra och att hålla Guds bud. Vi värdesätter de många goda föräldrar som finns världen över inom alla trosuppfattningar som kärleksfullt tar hand om sina barn. Och vi är tacksamma för alla familjer i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga som ömt vårdas av en far och en mor som är omvända till frälsaren. Som är beseglade genom prästerämmets myndighet och som i familjen lär sig att älska och lita på sin himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Min vädjan idag är för de hundratusentals barn, ungdomar och unga vuxna som inte kommer från dessa, i brist på ett bättre uttryck, till synes perfekta familjer. Jag talar inte bara om de ungdomar som har upplevt död, skilsmässa eller föräldrars sinande tro, utan också om de tiotusentals unga män och unga kvinnor i världen som tar emot evangeliet utan en mor eller far som blir medlemmar i kyrkan tillsammans med dem. Dessa unga sista dagars heliga kommer in i kyrkan med stor tro. De hoppas kunna åstadkomma familjeidealet i sina egna liv en framtida dag. Med tiden blir de en viktig del av vår missionärsstyrka, av våra rättfärdiga unga vuxna och av de som knäböjer vid altaret för att påbörja sina egna familjer. Vi fortsätter att undervisa om Herrens mönster för familjen, men med numera miljontals medlemmar och med den mångfald vi har av barn i kyrkan behöver vi vara ännu mer omtänksamma och lyhörda. Vår kyrkas kultur och språkbruk är ibland unika. Primärbarnen kommer inte att sluta sjunga "Familjer kan vara tillsammans för evigt". Men när de sjunger "När min pappa kommer hem blir jag alltid glad" eller "De lärt mig att lyda, tjäna och tro" sjunger inte alla barn om sin egen familj. Vår vän Betty berättade om en upplevelse hon haft i kyrkan när hon var 10. Hon sa, vår lärare höll en lektion om tempeläktenskap. Hon frågade mig specifikt, Betty, dina föräldrar beseglades väl inte i templet? Läraren och resten av klassen visste svaret. Lektionen fortsatte därefter och Betty föreställde sig det värsta. Betty sa, jag hade många tårfyllda nätter. När jag fick hjärtproblem 2 år senare och trodde att jag skulle dö, fick jag panik eftersom jag trodde att jag skulle få vara ensam för evigt. Min vän Leif gick i kyrkan ensam. En gång på primär blev han ombedd att hålla ett kort tal. Han hade ingen mamma eller pappa i kyrkan som kunde stå bredvid honom och hjälpa honom om han glömde vad han skulle säga. Leif var skräckslagen. Hellre än att skämma ut sig höll han sig borta från kyrkan i flera månader. Då kallade Jesus till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Dessa barn och ungdomar är välsignade med hjärtan som tror och andliga gåvor. Leif berättade, jag visste innerst inne att Gud var min fader och att han kände mig och älskade mig. Vår vän Veronique sa, när jag lärde mig evangeliets principer och studerade Mormons bok, var det precis som om jag kom ihåg saker som jag redan visste men hade glömt. Vår vän Zuleika är från Algarve i Brasilien. Trots att hennes familj inte var religiös så började Zuleika vid 12 års ålder att läsa Bibeln och besöka lokala kyrkor för att hon ville lära sig mer om Gud. Med sina föräldrars motvilliga tillstånd studerade hon med missionärerna, fick ett vittnesbörd och döptes. Zuleika sa, under lektionen visade de en bild på templet i Salt Lake City och berättade om de beseglande förrättningarna. Ända sedan dess har jag haft en önskan om att en dag få gå in i Herrens hus och få en evig familj. Även om ett barns jordiska situation kanske inte är idealisk, är ett barns andliga DNA perfekt, eftersom dess sanna identitet är en son eller dotter till Gud. President Monson har sagt: hjälp Guds barn förstå vad som är äkta och viktigt i det här livet. Hjälp dem utveckla styrkan att välja stigar som håller dem trygga på vägen till evigt liv. Låt oss öppna våra famnar och våra hjärtan lite vidare. De här ungdomarna behöver vår tid och våra vittnesbörd. Brandon, som blev medlem i kyrkan i Colorado i high school, berättade för mig om de som brydde sig om honom både före och efter dopet. Han sa: jag var hemma hos familjer som levde efter evangeliet. Det visade mig den standard som jag kände att jag kunde ha i min egen familj. Veronique, som är från Nederländerna, gick i skolan med vår dotter Kristen när vi bodde i Tyskland. Och Veronique lade märke till att studenter som var medlemmar i kyrkan hade ett särskilt ljus. Jag insåg snart att det ljuset kom av deras tro på Jesus Kristus och av att de följde hans lärdomar. Min vän Max döptes vid 8 års ålder. Hans pappa var inte medlem i någon kyrka och Max fick välja om han ville eller inte ville gå i kyrkan. Som tonåring, efter att inte ha gått på flera månader, fick Max känslan av att han behövde komma tillbaka till kyrkan och bestämde sig en söndag morgon för att återvända. Men hans beslutsamhet avtog när han närmade kyrkans ytterdörr. Det knöt sig i magen. Där vid dörren stod den nya biskopen. Max kände inte honom och var säker på att biskopen inte kände Max. När Max närmade sig sken biskopen upp och han sträckte fram handen och sa: Max, vad gott att se dig. När han sa de orden, berättade Max, kom en varm känsla över mig och jag visste att jag hade gjort det rätta. Att kunna någons namn kan göra skillnad. Och Jesus bjöd dem att föra fram sina små barn till honom. Och han tog dem ett efter ett och välsignade dem och bad till fadern för dem. Och när han hade gjort detta grät han på nytt. På sina föräldrars begäran väntar många ungdomar som älskar evangeliet i flera år på att få döpas. Emilys föräldrar skilde sig när hon var barn och fick inte tillåtelse att döpas förrän hon var 15 år. Vår vän Emily talar varmt om en ledare i unga kvinnor som alltid räckte ut en hand och hjälpte henne att stärka sitt vittnesbörd. Colton och Preston är tonåringar som bor i Utah och deras föräldrar är skilda och de har inte fått tillåtelse att döpas. Trots att de inte kan dela ut sakramentet tar de med sig brödet varje vecka. Och trots att de inte kan gå in i templet och utföra dop med ungdomarna när deras församling besöker templet hittar de två bröderna släktnamn på släktforskningscentret i närheten. Det som har störst inverkan för att hjälpa våra ungdomar att känna sig inkluderade är andra rättfärdiga ungdomar. Jag avslutar med att berätta om en ny vän som vi träffade för några veckor sedan när vi besökte Zambia-missionen Lusaka. Äldste Josef Senguba är från Uganda. Hans pappa dog när han var 7 och när han var 9 år kunde hans mamma och släktingar inte ta hand om honom. Så han fick klara sig själv. När han var 12 år träffade han missionärerna och döptes. Josef berättade om sin första dag i kyrkan. Efter sakramentsmötet trodde jag att det var dags att gå hem. Men missionärerna presenterade mig för Joshua Walusimbi. Joshua sa att han skulle vara min vän. och han gav mig en barnens sångbok så att jag inte behövde gå till primär tomhänt. I primär satte Joshua fram en extra stol bredvid sin. Primärs president bad mig komma fram och bad hela primär sjunga "Jag är Guds lilla barn" för mig. Josef sa, jag kände mig väldigt speciell. Gränspresidenten tog Josef till Pierre Mungosas familj och det blev hans hem de kommande 4 åren. 8 år senare, när äldste Josef Senguba påbörjade sin mission, var hans tränare, till hans förvåning, äldste Joshua Walusimbi, pojken som hade fått honom att känna sig så välkommen den första dagen i primär. Och hans missionspresident, det är president Leif Eriksson, den lilla pojken som höll sig borta från primär eftersom han var skräckslagen för att behöva hålla tal. Gud älskar sina barn. När Kathy och jag var i Afrika för några veckor sedan besökte vi Mbuji Mayi i Kongo, Kinshasa. Eftersom kapellet inte var tillräckligt stort för de 2000 medlemmarna höll vi mötet utomhus under stora plastpresenningar som hölls uppe av bambustolpar. När mötet började såg vi massor av barn som betraktade oss medan de klängde på stolparna till järnstängslet som omgav fastigheten. Kathy viskade, Neil, skulle du inte kunna be barnen komma in? Jag gick till distriktspresident Kalonji i talarstolen och bad honom välkomna barnen framför stängslet och fråga om de vill komma in till oss. Till min förvåning på president Kalonjis inbjudan kom inte bara kom barnen, utan det kom springande, kanske 50, kanske 100 stycken. Några i trasor och barfota, men alla med vackra leenden och ivriga ansikten. Jag blev djupt rörd av den här upplevelsen och såg den som en symbol för vårt behov att sträcka oss ut till de ungdomar som känner sig ensamma, kvarglömda eller utanför stängslet. Låt oss tänka på dem, välkomna dem, omfamna dem och göra allt vi kan för att stärka deras kärlek till frälsaren. Jesus sa, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a single signal from the conductor, the congregation will stand.
På körledarens tecken står församlingen upp och sjunger med kören. Kom, låt oss nu glädjas. Efter sången får vi höra från äldsterna Mervyn B. Arnold och Jairo Mazagardi i det 70s kvorum. Efter dem talar äldste David A. Bednar i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Frälsaren förstod helt klart sitt uppdrag att undsätta vår himmelske faders barn, för han förkunnade: Människosonen har kommit för att frälsa det som var förlorat. Så är det inte heller er himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad.
Jasmine Bennion Arnold.
Min änglalika mor, Jasmine Bennion Arnold, förstod tydligt i sin roll i undsättningen av vår himmelske faders skadade eller vilsna får, inklusive hennes egna barn och barnbarn. Vilken förunderlig roll far- och morföräldrar kan spela i sina barnbarns liv. Mamma fick ofta i uppgift att undervisa dem som hade svag tro, mindre aktiva och familjer med någon som inte var medlem. Men hennes flock omfattade också andra som ingen gett henne i uppdrag att besöka. Oftast var besöken fler än en gång i månaden när hon i tysthet lyssnade, hjälpte sjuka och gav kärleksfull uppmuntran. Under sina sista månader i livet var hon bunden vid hemmet, så hon skrev brev till dem i timmar och uttryckte sin kärlek, bar sitt vintersbörd och uppmuntrade dem som kom på besök. I vår strävan att undsätta ger Gud oss kraft, uppmuntran och välsignelser. När han befallde Mose att undsätta Israels barn var Mose rädd. Liksom många av oss är rädda. Mose ursäktade sig med orden: Jag är ingen talför man. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Herren försäkrade Mose: Vem har givit människan munnen? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Han sa alltså till Mose: Du klarar det. Och vet ni, det gör vi också. Låt mig ta fram fyra principer som kan hjälpa er att undsätta. Princip 1. Vi får inte dröja med att gå till undsättning. Äldste Alejandro Patania, före detta områdes 70, berättar om sin yngre bror Daniel som seglade ut för fiska med sin besättning. Efter ett tag fick Daniel en enträgen varning om att en större storm snabbt närmade sig. Daniel och hans besättning begav sig genast mot hamnen. När stormen tilltog strejkade motorn i en fiskebåt i närheten. Daniels besättning krokade fast en lina vid den skadade båten och började boxera den mot säkerhet. De kallade på hjälp via radio, medvetna om att de i den tilltagande stormen behövde omedelbar hjälp. Medan nära och kära ängsligt väntade sammanträdde representanter för kustbevakningen, fiskarförbundet och flottan för att bestämma den bästa strategin för undsättningen. Några ville söva genast, men tillsades att vänta på planeringen. Medan de som var ute i stormen vädjade om hjälp fortsatte representanterna mötet och försökte enas om rätt tillvägagångssätt och plan. När en räddningspatrull till sist organiserats kom en sista desperat vädjan. Den rasande stormen hade slitit av repet mellan de två båtarna. Och Daniels besättning var på väg tillbaka för att se om de kunde rädda sina fiskarkollegor. Till sist sjönk båda båtarna och deras besättningar, däribland äldste Patanias bror Daniel, omkom. Äldste Patania jämförde den här tragedin med Herrens uppmaning när han sa: De svaga stärkte ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, och jag ska utkräva mina får ur er hand. Äldste Patania sa att även om vi måste vara organiserade i våra råd, korum, biorganisationer och även personligen, får vi inte skjuta upp undsättningen. Ibland går det veckor medan vi pratar om hur vi ska hjälpa familjer eller enskilda som behöver särskild hjälp. Vi överlägger hur vi ska besöka dem och vilken strategi vi ska använda. Under tiden fortsätter våra vilsna bröder och våra systrar att behöva och ibland till och med ropa på och vädja om hjälp. Vi får inte dröja. Princip 2. Vi får aldrig ge upp. President Monson, som utsänt kallelsen att undsätta, sa: Våra medlemmar behöver påminnas om att det aldrig är för sent när det gäller mindre aktiva medlemmar som kanske anses som hopplösa fall. Liksom för många av er blir många av dem jag har delat evangeliet med snabbt döpta eller aktiverade, medan andra, som min vän Tim som inte var medlem och hans fru Charlene som var inaktiv, tar mycket längre tid. I över 25 år talade jag med Tim om evangeliet och tog med Tim och Charlene till öppet hus i flera tempel. Andra hjälpte till med undsättandet, men Tim tackade nej till alla inbjudningar att träffa missionärerna. En helg var jag utsedd att presidera vid en statskonferens. Jag hade bett statspresidenten att fasta och be om vem vi skulle besöka. Jag blev lite chockad när han gav mig namnet på min vän, Tim. När Tims biskop, statspresidenten och jag knackade på dörren, öppnade Tim, såg på mig, såg på biskopen och sa: "Biskopen, jag trodde du skulle ta med dig någon speciell." Sen skrattade han och sa: "Kom in, Merv." Ett under skedde den dagen. Tim är nu döpt. Och han och Charlene är beseglade i templet. Vi får aldrig ge upp. Princip 3. Hur stor blir inte er glädje om ni för en enda själ till Kristus? För många år sedan talade jag om hur José de Sousa Márquez förstod frälsarnas ord: om någon bland er är stark i anden, låt honom då ta med sig den som är svag, så att även han kan bli stark. Broder Márquez kunde namnet på varje får i sitt prästkvorum och märkte att Fernando saknades. Han jagade Fernando i hans hem, sen i en väns hem, han till och med gick ner till stranden. Till slut hittade han Fernando som surfade i havet. Han tvekade inte tills båten sjönk, vilket skedde i Daniels fall. Han gick genast ner i vattnet för att rädda sitt förlorade får och förde hem honom med glädje. Han såg sen till genom ständigt tjänande att Fernando aldrig mer lämnade follan. Låt mig uppdatera er vad som hänt sedan Fernando undsattes och dela med er den glädje som kommer av att rädda bara ett enda får. Fernando vigdes till sin älskade Maria i templet. De har nu 5 barn och 13 barnbarn, av vilka alla är aktiva i kyrkan. Många andra släktingar och deras familjer har också blivit medlemmar. Tillsammans har de sänt in tusentals namn på förfäder för att ta emot tempelförrättningar. Och välsignelserna fortsätter komma. Fernando är nu biskop för 3:e gången. Och han fortsätter rädda, precis som han själv var räddad. Nyligen berättade han: i vår församling har vi 32 aktiva unga män i Aronska prästerrummet, av vilka 21 räddades under de senaste 18 månaderna. Som enskilda, familjer, kvorum, biorganisationer samt hem- och besökslärare kan vi klara det. Princip 4. Oavsett ålder är vi alla kallade till undsättning. President Henry Beiring har sagt: oavsett ålder, förmåga, ämbete i kyrkan eller geografisk belägenhet är vi ett i vår kallelse att hjälpa frälsaren med hans skörd av själar tills han kommer tillbaka. Varje dag lyder fler och fler av våra barn, våra ungdomar, våra unga ensamstående vuxna och våra vuxna medlemmar i alla åldrar frälsarens kallelse att komma till undsättning. Tack för allt ni gör. Låt mig ge några exempel. Amy som är 7 år bjöd in sin vän Ariana och hennes familj till primärs årliga medverkan på sakramentsmötet. Några månader senare döptes Ariana och hennes familj. Allan, en ung ensamstående vuxen, kändes inspirerad att dela kyrkans videor, Mormon messages och skriftställen med alla sina vänner på sociala medier. Syster Reeves började berätta om evangeliet för alla telefonsäljare som ringde. James bjöd sin vän Shane till sin dotters dop. Spencer sände sin mindre aktiva syster en länk till president Russell M. Nelsons konferenstal och rapporterade sen: hon läste talet och ett fönster öppnades. Herren har gett oss alla de verktyg som behövs för att vi ska kunna undsätta våra mindre aktiva vänner och icke-medlemmar. Vi kan alla göra det. Jag inbjuder er alla att lyda frälsarens kallelse att komma till undsättning. Vi klarar det. Jag vittnar högtidligt om att jag vet att Jesus är den gode herden. Att han älskar oss och välsignar oss när vi går till undsättning. Jag vet att han lever. Jag vet det. I Jesu Kristi namn. Amen.
A good friend of mine was a church member, tried for years.
Mina goda vänner som är medlem i kyrkan försökte i åratal att undervisa mig om läran om eviga familjer. Det var inte förrän vid ett öppet hus för templet i São Paulo i Brasilien i oktober 1978 som läran om eviga familjer gick in i hjärtat på mig när jag kom in i beseglingsrummet. I dagar bad jag för att få veta om det här var den sanna kyrkan. Jag var inte religiös, men jag hade uppfostrats av föräldrar som var det. Och jag hade sett det goda i andra religioner. Vid den tiden i mitt liv trodde jag att alla religioner var godtagbara för Gud. Efter mitt besök under templets öppet hus sökte jag ett svar i bönen med tro och fullständig förtröstan på att Gud skulle svara mig och tala om vilken kyrka på jorden som var hans. Efter stor andlig ansträngning fick jag till slut ett tydligt svar. Jag uppmanades att döpas, och vilket slutligen skedde den 31 oktober 1978, kvällen före invigningen av templet i São Paulo. Jag insåg att Herren kände och brydde sig om mig och att han därför besvarade mina böner. Så nästa morgon åkte min fru och jag till São Paulo för att närvara vid invigningssessionen för templet. Vi var där, men jag hade inte riktigt förmågan ännu att uppskatta det underbara tillfället. Dagen därpå var vi med på en områdeskonferens. Vi hade påbörjat vår resa i kyrkan och vi fann goda vänner som välkomnade oss under den här livsförändringen. Lektionerna för nya medlemmar som vi gick på under söndagens möten varje vecka var underbara. De fyllde oss med kunskap och gjorde att vi önskade att veckan skulle gå fort så att vi på söndagen kunde få mer av den andliga näringen. Lektionerna för nya Min fru och jag såg ivrigt fram emot att komma till templet för att beseglas som familj för evigt. Och det skedde 1 år och 7 dagar efter mitt dop, och det var ett underbart tillfälle. Det kändes som om evigheten hade delats vid altaret. Före och efter beseglingen. Jag hade bott lagligen på östkusten i USA några år och var bekant med städerna. Och de var för det mesta små. När jag läste eller hörde talas om det som ledde fram till den första synen nämndes skaror av människor, och det kunde jag inte förstå. Frågor började dyka upp i mina tankar. Varför skulle kyrkan återställas i USA och inte i Brasilien eller Italien, mina förfäders land? Var fanns de nämnda skarorna av människor som var inblandade i väckelsen och religionsförvirringen? Allt det som skedde på en sån fridfull och lugn plats. Jag frågade många om det, men fick inget svar. Jag läste allt på portugisiska och sedan på engelska, men hittade inget som kunde lugna mig. Jag fortsatte att söka, och i oktober 1984 var jag med på en generalkonferens som rådgivare i ett statspresidentskap. Efteråt åkte jag till Palmyra, ivrig att hitta svaret. När jag kom dit försökte jag förstå varför måste återställelsen ske här, och varför var det ett sånt andligt tumult? Var kom alla de människor som Joseph Smith nämnde ifrån? Varför var de just där? Det rimligaste svaret jag kunde komma på då var eftersom den amerikanska konstitutionen garanterade frihet. Den morgonen besökte jag Grandin-byggnaden. där de första exemplaren av Mormons bok trycktes. Jag åkte till den heliga lunden där jag bad mycket. Det var knappt någon på gatorna i det lilla samhället Palmyra, och var fanns människoskarorna som Joseph Smith hade nämnt. Den eftermiddagen bestämde jag mig för att besöka Peter Whitmers gård när jag kom dit. Och när jag kom dit såg jag en man i ett stugfönster. Han hade en intensiv glöd i ögonen, och jag hälsade på honom och började ställa samma gamla frågor. Han sa, har du tid? Och jag svarade ja. Han förklarade att Eriesjön, Ontariosjön och Hudsonfloden lite längre ner låg i den här regionen. I början av 1800-talet blev det bestämt att en kanal för sjöfart skulle byggas och gå igenom regionen, en sträcka på nära 50 mil för att nå Hudsonfloden, och det var ett stort företag på den tiden. Man kunde bara använda sig av mänsklig arbetskraft och djur. En del av bygget skedde i Palmyra. De behövde yrkesarbetare, tekniker, familjer och deras vänner. Mycket folk började välla in från närliggande städer och platser längre bort för att bygga kanalen. Det var en mycket helig och andlig stund för mig, eftersom jag äntligen hade hittat skaran. De kom hit med sina traditioner och trosuppfattningar. När han nämnde deras trosuppfattningar upplystes mitt förstånd, och mina andliga ögon öppnades av Gud. I den stunden förstod jag hur Gud, vår fader, i sin oändliga visdom med sin plan hade förberett en plats för den unge Joseph Smith, hade placerat honom mitt i den där religiösa förvirringen, eftersom de dyrbara plåtarna var gömda där, i Cumorah. Detta var platsen för återställelsen, där faderns röst ljöd igen efter nästan 2000 år i en underbar syn. Han talade till pojken Joseph Smith som hade gått till den heliga lunden för att be, och sen hörde, denna är min älskade son, hör honom. Där såg han två personer vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning. Ja, Gud uppenbarade sig för människan igen. Mörkret som täckte jorden började skingras. Profetior som återställelsen började uppfyllas. Och jag såg en annan ängel flyga högt uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Efter några år leddes Josef till uppteckningarna med profetior, förbund och förordningar som lämnats av forntida profeter, vår älskade Mormons bok. Jesu Kristi kyrka kunde inte återställas utan det eviga evangeliet, uppenbarat i Mormons bok, som ännu ett vittne om Jesus Kristus, ja, Guds son, Guds lam, som tog bort världens synder. Kristus sa till sitt folk i Jerusalem, jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Jag minns inte att jag tog farväl när jag lämnade Whitmers gård. Jag minns bara att tårarna rann fritt ner för ansiktet. Solen gick ner över en vacker himmel. I mitt hjärta fanns en enorm glädje, och frid stillade min själ. Jag fylldes av tacksamhet, för nu förstod jag tydligt varför. Återigen hade Herren gett mig kunskap och ljus. På vägen hem flödade skriftställen till mitt sinne. Löftena till fader Abraham om att genom hans avkomlingar skulle alla jordens släkter bli välsignade. Och för det syftet skulle tempel uppföras så att gudomlig kraft återigen kunde förlänas människan. Så att familjer kunde förenas. Inte tills döden skiljer oss åt, utan för all evighet. Det ska ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Och om ni som hör mig har några frågor i hjärtat, ge inte upp. Jag uppmanar er att följa profeten Joseph Smiths exempel när han läste Jakobs brev 1:5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Jag vittnar om att Herren har upprest profeter, siare uppenbara, att leda detta, sitt rike, i dessa sista dagar. Och i hans eviga plan är familjer avsedda att vara tillsammans för evigt. Han bryr sig om sina barn och besvarar våra böner. Det som hände på Cumorah var en viktig del av återställelsen, eftersom Joseph Smith där tog emot plåtarna som innehöll Mormons bok. Denna bok hjälper oss att komma närmare Kristus än någon annan bok på jorden. På grund av sin stora kärlek sonade han våra synder. Han är världens frälsare, därom vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin in his teaching.
Ett djupsinnigt uttryck som kung Benjamin använde i sin undervisning om frälsaren och hans försoning har varit ett återkommande ämne för mina studier och funderingar i många år. I sitt andligt fängslande avskedstal till det folk han tjänat och älskat beskrev kung Benjamin vikten av att ha kunskap om Guds härlighet och att smaka av hans kärlek, att få syndernas förlåtelse, att alltid minnas Guds storhet och att dagligen be och stå fast i tron. Han lovade också att genom göra det kommer ni alltid att fröjda er och vara fyllda av Guds kärlek och alltid behålla era synders förlåtelse. Mitt budskap fokuserar på principen att alltid behålla våra synders förlåtelse. Den sanning som uttrycks i den här frasen kan stärka vår tro på Herren Jesus Kristus och fördjupa vårt lärjungaskap. Min bön är att den helige anden ska inspirera och uppbygga oss när vi tillsammans reflekterar över grundläggande andliga sanningar. I dödligheten upplever vi fysisk födelse och möjligheten att andligen födas på nytt. Vi förmanas av profeter och apostlar att vakna för Gud, födas på nytt och i Kristus bli en ny skapelse genom att ta emot de välsignelser som möjliggörs genom Jesu Kristi försoning. Den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd kan hjälpa oss besegra den naturliga människans självcentrerade och själviska tendenser och bli mer osjälviska, välvilliga och heliga. Vi uppmanas att leva så att vi kan stå obefläckade inför Herren på den yttersta dagen. Profeten Joseph Smith sammanfattade kärnfullt den viktiga roll som prästadömets förrättningar har i Jesu Kristi evangelium. Citat: på nyttfödelse får man genom Guds ande genom förrättningar. Slutcitat. Det här djuplodande uttalandet betonar både den heliga andens och heliga förrättningens roll i den andliga på nyttfödelsens process. Den heliga anden är gudomens tredje medlem. Han är en person som består av ande och han vittnar om all sanning. Skrifterna talar om den heliga anden som hjälpare, lärare och uppenbarare. Dessutom är den helige anden en heliggörare som renar och bränner bort orenheter och ondska från vår mänskliga själ som genom eld. Heliga förrättningar är av avgörande vikt i frälsarens evangelium och i processen att komma till honom och söka andlig på nytt födelse. Förrättningar i heliga handlingar, vilka har andligt syfte, är av evig betydelse och hör samman med Guds lagar och förordningar. Alla frälsande förrättningar och sakramentets förrättning måste bemyndigas av en som innehar de nödvändiga prästadomsnycklarna. De förrättningar för frälsning och upphöjelse som utförs i Herrens återställda kyrka är mycket mer än ritualer eller symboliska handlingar. De är snarare bemyndigade kanaler genom vilka himlens välsignelser och krafter kan flöda in i den enskildes liv. Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dessa förordningar och prästadömens myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet. Förrättningar som tas emot och hedras med redbarhet är nödvändiga för att vi ska uppnå gudaktighetens kraft och alla de välsignelser som görs tillgängliga genom frälsarens försoning. För att mer fullständigt förstå den process genom vilken vi kan få och alltid behålla våra synders förlåtelse måste vi först förstå det oskiljaktiga sambandet mellan tre förrättningar som ger tillgång till himlens krafter. Nedsänkningsdop, handpåläggning för den helandes gåva och sakramentet. Nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse är Jesu Kristi evangeliums inledande förrättning och måste föregås av tro på frälsaren och uppriktig omvändelse. Den här förrättningen är ett tecken som bestämts av Gud, vilket hans barn måste ta emot för att komma in i Guds rike. Dopet utförs med det aronska prästerdömets myndighet. I processen att komma till frälsaren och andligen födas på nytt ger dopet en nödvändig inledande rening av vår själ från synd. Dopförbundet innefattar tre grundläggande förpliktelser. 1. Att vara villig att ta på sig Jesu Kristi namn. 2. Att alltid minnas honom. Och 3. Att hålla hans bud. Den utlovade välsignelsen, om vi håller det här förbundet, är att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Alltså är dopet den nödvändiga förberedelsen för mottagandet av den bemyndigade möjligheten till ständigt sällskap av gudomens tredje medlem. Dop av vatten måste följas av dop av anden för att vara fullständigt. Som frälsaren lärde Nikodemus, den som inte blir född av vatten och av ande kan inte komma in i Guds rike. Tre uttalanden av profeten Joseph Smith betonar det ofrånkomliga sambandet mellan förrättningarna dop genom nedsänkning och handpåläggning för den heliga andens gåva. Uttalande 1. Dopet är en helig förrättning till förberedelse för att mottaga den heliga anden. Det är kanalen och nyckeln genom vilken den heliga anden ges. Uttalande 2. Man kan lika gärna döpa en sexand som en människa om dopet inte sker till syndernas förlåtelse och för erhållandet av den heliga andens gåva. Dopet i vatten är bara ett halvt dop och är till ingen nytta om det inte åtföljs av den andra hälften, det vill säga dopet av den heliga anden. Uttalande 3. Dop i vatten är till ingen nytta om det inte åtföljs av dop med eld och den heliga anden. De står i absolut nödvändig och oskiljaktig förening med varandra. Det oföränderliga sambandet mellan omvändelsens princip, förrättningarna dop och erhållandet av den heliga andens gåva och den underbara välsignelse som syndernas förlåtelse är, betonas gång på gång i skrifterna. Nefer förklarade: porten genom vilken ni måste gå in är omvändelse och dop med vatten, och sen kommer era synders förlåtelse genom eld och genom den heliga anden. Frälsaren själv förkunnade, och detta är befallningen: omvänd er alla jordens ändar och kom till mig och bli döpta i mitt namn, så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den heliga anden, så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen. Handpåläggning för den heliga andens gåva är en förrättning som utförs med den melkisedekska prästdömets myndighet. I processen att komma till frälsaren och andligen födas på nytt skapar erhållandet av den heliga andens helgande kraft möjligheten till en ständigt pågående rening av vår själ från synd. Den här glädjerika välsignelsen är nödvändig eftersom inget orent kan vistas hos Gud. Som medlemmar i Herrens återställda kyrka välsignas vi både av vår inledande rening från synd i samband med dopet och av möjligheten till en ständigt pågående rening från synd som möjliggörs genom den heliga andens sällskap och kraft, han som är gudomens tredje medlem. Tänk på hur en bonde är beroende av det oföränderliga mönstret av sådd och skörd. Att förstå sambandet mellan sådd och skörd är en ständig källa till mening och påverkar alla bondens beslut och handlingar under alla årstider. På liknande sätt bör det oskiljaktiga sambandet mellan förrättningarna dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse och handpåläggning för den heliga andens gåva påverka alla aspekter av vårt lärjungeskap i livets alla skiften. Sakramentet är den tredje förrättningen som är nödvändig för att vi ska få tillgång till gudaktighetens kraft. För att vi mer fullständigt ska kunna hålla oss obefläckade av världen är vi befallda att gå till bönehuset och offra våra sakrament på Herrens heliga dag. Tänk på att emblemen för Herrens kropp och blod, brödet och vattnet, både är välsignade och helgade. O Gud, evige Fader, vi ber dig i din sons, Jesu Kristi namn, att välsigna och helga detta bröd, eller detta vatten, för alla deras själar som äter eller dricker därav. Att helga är att rena och heliggöra. Sakramentets emblem helgas till minne av Kristi renhet, av vårt totala beroende av hans försoning och av vårt ansvar att hedra våra förrättningar och förbund på ett sådant sätt att vi kan stå obefläckade inför honom på den yttersta dagen. Sakramentsförrättningen är en helig och återkommande uppmaning till uppriktig omvändelse och andlig förnyelse. Handlingen att ta del av sakramentet leder inte i sig till syndernas förlåtelse. Men om vi samvetsgrant förbereder oss och tar del av den här heliga förrättningen med förkrossat hjärta och botfärdig ande, gäller löftet att vi alltid kan ha Herrens ande med oss. Och med den heliga andens helande kraft som ständigt sällskap kan vi alltid behålla våra synders förlåtelse. Vi blir sannerligen välsignade varje vecka genom möjligheten att utvärdera våra liv genom sakramentsförrättningen, att förnya våra förbund och få det här förbundslöftet. Ibland uttrycker sista dagars heliga en önskan om att kunna döpas igen och därigenom bli lika rena och värdiga som de var dagen när de tog emot sin första frälsande evangelieförrättning. Får jag respektfullt påpeka att vår himmelske fader och hans älskade son inte har för avsikt att vi bara ska uppleva en sån känsla av andlig förnyelse och återställelse en enda gång i livet. Välsignelserna av att erhålla och ständigt behålla våra synders förlåtelse genom evangelieförrättningar hjälper oss förstå att dopet är ett avstamp i vår andliga resa i dödligheten. Det är inte en destination som vi bör längta efter att besöka om och om igen. Förrättningarna, dop genom nedsänkning, handpåläggning för den heliga andens gåva och sakramentet är inte isolerade och åtskilda händelser utan är samverkande delar av ett växande mönster för återlösande utveckling. Varje påföljande förrättning upphöjer och utvidgar andligen vårt syfte, vår önskan och vår utveckling. Faderns plan, frälsarens försoning och evangeliets förrättningar erbjuder den nåd vi behöver för att sträva framåt och utvecklas rad på rad och bud på bud mot vår eviga bestämmelse. Vi är ofullkomliga människor som strävar efter att i dödligheten leva enligt vår himmelske faders fullkomliga plan för evigt framåtskridande. Kraven i hans plan är underbara, barmhärtiga och fasta. Ibland kan vi vara fyllda av beslutsamhet och ibland kan vi känna oss fullkomligt otillräckliga. Vi kanske undrar om vi någonsin andligen kan uppfylla budet att stå obefläckade inför honom på den yttersta dagen. Med hjälp av Herren och genom hans andes kraft som lär oss allt kan vi i sanning välsignas med insikt om våra andliga möjligheter. Förrättningar gör oss öppna för andliga mål och kraft. Vi strävar efter att födas på nytt och bli Kristi män och kvinnor. Vi kan få styrka i våra svagheter och våra begränsningar kan övervinnas. Även om ingen av oss kan uppnå fullkomlighet i det här livet kan vi bli allt mer värdiga och obefläckade varje gång vi renats genom Lammets blod. Jag lovar och vittnar om att vi välsignas med större tro på frälsaren och större andlig bekräftelse när vi strävar efter att alltid behålla våra synders förlåtelse och till sist stå obefläckade inför Herren på den yttersta dagen. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music that has been provided.
Vi är tacksamma för alla som har talat till oss den eftermiddag och för den vackra musik som framförts. Och vi påminner bröderna om prästerumsmötets allmänna möte som börjar på i konferenscentret ikväll klockan 18 Salt Lake City tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9:30 och 10 Salt Lake City tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Avslutande talare, det här mötet blir äldste M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Kan hända ej upp på stormigt hav. Tacksägelsen får vi sedan av broder Tad R. Callister, söndagsskolans generalpresident.
My brothers and sisters, the irony of being parents is that we tend to really get good at it.
Bröder och systrar, det lustiga med att vara förälder är att vi tenderar på att bli bra på det efter det att våra barn vuxit upp. Nu ska jag berätta något för er som jag önskar att jag hade förstått bättre när Barbara och jag började fostra våra kära barn. Under mitt tjänande som apostel har jag ofta betonat kraften i och vikten av råd i kyrkan. Däribland missionsråd, stavsråd, församlingsråd och biorganisationsråd. Jag tror att en rådsförsamling är den mest effektiva vägen till verkliga resultat. Dessutom vet jag att rådsarbete är Herrens sätt och att han skapade allt i universum genom ett himmelskt råd, som det står om i skrifterna. Fram tills idag har jag däremot aldrig talat på generalkonferensen om det mest grundläggande och fundamentala, kanske viktigaste av alla råd, familjerådet. Familjeråd har alltid behövts. De är i själva verket eviga. Vi tillhörde ett familjeråd i förutillvaron när vi bodde hos våra himmelska föräldrar som deras andebarn. Ett familjeråd som leds med kärlek och på ett kristuslikt sätt begränsar den moderna teknikens inflytande som ofta distraherar oss från att tillbringa kvalitetstid med varandra och som också tenderar till att föra sånt som är ont rakt in i våra hem. Kom ihåg att familjeråd skiljer sig från familjens hemafton som hålls på måndagar. Hemaftnar har fokus på evangelieundervisning och familjeaktiviteter. Familjeråd å andra sidan kan hållas vilken dag som helst och är främst ett möte där föräldrarna lyssnar på varandra och på sina barn. Jag tror det finns minst 4 olika slags familjeråd. Det första är ett allmänt familjeråd som består av hela familjen. Det andra är ett verkställande råd som består av mamma och pappa. Det tredje är ett begränsat familjeråd bestående av föräldrarna och ett barn. Och det fjärde är ett enskilt råd, alltså en förälder och ett barn. Vid alla slags familjeråd behöver elektroniska enheter stängas av så att alla kan se och höra och lyssna på varandra. Under familjeråden och vid andra lämpliga tillfällen kan ni kanske använda en korg för elektroniska enheter så att alla, inklusive mamma och pappa, kan lägga ifrån sig sina telefoner, surfplattor, mp3-spelare och sånt i korgen när det är dags att samlas som familj. Efter det kan de rådgöra utan att frestas svara på meddelande på Facebook, sms, Instagram, Snapchat eller e-post. Låt mig kort berätta hur vart och ett av dessa familjeråd kan fungera. Först har vi det kompletta familjerådet som inkluderar hela familjen. I kyrkans broschyr Vår familj står det, citat: detta råd kan användas till att lösa familjeproblem, diskutera ekonomi, planera, stödja och stärka varandra och be för varandra och familjen. Det här familjerådet bör sammanträda vid avtalad tidpunkt och oftast mer formellt än andra typer av familjeråd. Det bör inledas med bön, eller så kan det vara en naturlig fortsättning på ett samtal som redan påbörjats i annat sammanhang. Notera att ett familjeråd inte alltid måste ha en formell början eller ett formellt slut. När föräldrarna är förberedda och barnen lyssnar och deltar i samtalet fungerar familjerådet verkligen. Oavsett familjens situation är det avgörande att vi förstår varje familjemedlems unika omständigheter. Även om vi har delar DNA kan det finnas situationer och förhållanden bland oss som gör oss väldigt olika varandra och som kräver familjerådets kärleksfulla samarbete. Till exempel, alla samtal och all kärlek i världen kan kanske inte lösa ett medicinskt problem eller en känslomässig utmaning som en eller flera familjemedlemmar står inför. Vid sådana tillfällen blir familjerådet en plats för enighet, lojalitet och kärleksfullt stöd, medan man anlitar hjälp utifrån för att hitta lösningar. Syskon, särskilt de äldre, kan vara betydelsefulla mentorer för yngre barn om föräldrarna använder familjerådet till att be om deras hjälp och stöd under svåra och tvingande tider. På det sättet är en familj som en församling. När biskopen engagerar församlingsrådet medlemmar kan han lösa problem och åstadkomma mycket gott på sätt som han aldrig hade kunnat utan deras hjälp. På liknande sätt behöver föräldrarna engagera hela familjen i att ta itu med utmaningar och svårigheter. På det sättet sätts familjerådets kraft i arbete. När rådsmedlemmarna känner sig delaktiga i ett beslut, då stöder de det och då kan konkreta, positiva resultat uppnås. Det är inte alla familjeråd som består av två föräldrar med barn. I ett familjeråd kan skilja sig mycket från det vi hade när vi fostrade våra 7 barn. Idag består vårt familjeråd bara av Barbara och mig. Om vi inte har ett utökat familjeråd med våra vuxna barn, deras makar och ibland våra barnbarn och barnbarns barn. Det är ett ganska stort råd. De som är ensamstående och även de studerande som flyttas hemifrån kan följa det gudomliga mönstret för råd genom att samlas med vänner och rumskamrater för att rådgöra tillsammans. Tänk vad atmosfären i lägenheten skulle förändras om rumskamraterna samlades regelbundet för att be, lyssna, samtala och planera saker tillsammans. Alla kan använda familjeråd för att dra nytta av detta gudomliga mönster som vår kärleksfulla himmelske fader har fastställt. Som jag nämnde kan det ibland vara till hjälp att ha ett utökat familjeråd. Ett utökat familjeråd kan bestå av far och mor, föräldrar, vuxna barn som inte bor hemma. Även om far och mor, föräldrar eller vuxna barn bor långt borta kan de delta i råd via telefon, Skype eller FaceTime. Ni kanske vill ha det allmänna familjerådet på söndagar, som är första dagen i veckan. Familjer kan gå igenom den gångna veckan och planera den kommande veckan. Det kan vara just vad er familj behöver för att göra sabbaten till en lust och en glädje. Den andra typen av familjeråd är det verkställande familjerådet som bara inkluderar föräldrarna. Under den här stunden tillsammans kan föräldrarna gå igenom varje barns fysiska, mentala, andliga behov och deras framsteg. Det verkställande familjerådet är också ett bra tillfälle för män och deras fruar att prata om sin personliga relation med varandra. När Elsa Harry B. Lee utförde vår besegling lärde han oss en princip som jag tror att alla par kan ha hjälp av. Gå aldrig till sängs, sa han, utan att först knäfalla tillsammans hand i hand och hålla en bön. Sådana böner bjuder in vår himmelska fader till att ge oss råd genom andens kraft. Den tredje typen av familjeråd är det begränsade familjerådet. Här tillbringar båda föräldrarna tid med ett enda barn, mer eller mindre informellt. Det här är ett tillfälle för samtal om att fatta beslut i förväg om exempelvis vad han eller hon vill eller inte vill göra av sin framtid. När sådana beslut fattats vill de kanske skriva ner dem för att kunna gå tillbaka till dem vid behov. Om en son eller dotter ser er som ett starkt stöd kan de här rådsmötena skapa mål och föresatser inför framtiden. Det ger också tillfälle att noga lyssna på allvarliga bekymmer och svårigheter som barnet har haft med sådana saker som dåligt självförtroende, missbruk, mobbning eller rädsla. Den fjärde typen av familjeråd är det enskilda familjerådet som inkluderar en förälder och ett barn. Ett sånt här familjeråd sker oftast spontant. Till exempel kan föräldrar och barn utnyttja informella tillfällen när man åker bil eller gör hushållsarbete tillsammans. En utflykt med ett barn, med antingen mamma eller pappa, kan vara ett dyrbart tillfälle när andliga och känslomässiga band skapas. Skriv in dem i kalendern i förväg så att barnen kan räkna med och se fram emot lite dyrbar egen tid med mamma eller pappa. Bröder och systrar, det fanns en tid när våra hems väggar var det enda skydd vi behövde mot intrång och påverkan utifrån. Vi låste dörrarna, stängde fönstren och grindarna och vi kände oss säkra, trygga, skyddade i vår egna lilla tillflyktsort undan världen utanför. Den tiden är förbi. Fysiska väggar, dörrar, staket och grindar till våra hem kan inte hindra en osynlig invasion från internet, wifi, mobila nätverk. De kan tränga in i våra hem med några få klick och tangenttryckningar. Lyckligtvis har Herren förberett ett sätt att motarbeta den invasion av negativ teknik som avleder oss från att tillbringa kvalitetstid med varandra. Han har gjort det genom att ge oss bruket av råd för att stärka, skydda, försvara och vårda våra dyrbaraste relationer. Barn behöver så förtvivlat väl föräldrar som är villiga att lyssna på dem. Och familjerådet kan ge tillfälle för familjemedlemmarna att lära sig förstå och älska varandra. Alma lärde: rådgör med Herren i allt vad du gör, så ska han leda dig till det som är gott. Genom att i bön inbjuda Herren att vara en del av ert familjeråd förbättrar ni era relationer med varandra. Vi kan, med vår himmelska faders och vår frälsares hjälp, bli mer tålmodiga, omtänksamma, hjälpsamma, förlåtande och förstående när vi ber om hjälp. Med deras hjälp kan vi göra våra hem till en liten bit av himlen här på jorden. Ett familjeråd som är format efter rådet i himlen, fyllt med kristuslik kärlek och lätt av Herrens ande, hjälper oss att skydda våra familjer mot distraktioner som kan stjäla dyrbar tid tillsammans, och det kan skydda oss mot världens ondska. Tillsammans med bön drar familjerådet till sig frälsarens närvaro så som han lovade. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Att be Herrens ande vara en del av våra familjeråd medför välsignelser bortom all beskrivning. Slutligen, kom ihåg att när familjeråd hålls regelbundet hjälper de oss upptäcka familjeproblem tidigt och kväva dem i sin linda. De ger varje familjemedlem en känsla av värde och betydelse. Och framförallt hjälper de oss bli mer framgångsrika och lyckliga i våra dyrbara relationer inom hemmets väggar. Må vår himmelska fader välsigna våra familjer när vi rådgör tillsammans, är min enkla bön i hans älskade sons Jesu Kristi namn. Amen.
Oh. Our Father in heaven, we're most grateful for the.
Vår Fader i himlen, vi är tacksamma för den ande vi har fått känna och de sanningar vi har fått höra idag och de ämbetsmän som vi har kunnat stödja. Vet du, ska vi är tacksamma för din sons offer för oss som ger oss hopp i våra liv. Och vi är tacksamma för andens gåvor. Vi ber att vi ska kunna ha de gåvorna var och en och stärka vår tro på Kristus. Att vi ska kunna ödmjukt känna och att gåvorna ska kunna hjälpa oss att vara bättre makar och föräldrar och lärjungar till Jesus Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 186th annual general.
Detta var en utsändning av den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med talare bland kyrkans generalautoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet stod en kör bestående av elever från BYU, Idaho. Utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.